I dagarna står drottning Kristina i fokus i Rom. Med en konsert på Palazzo Farnese ikväll och ett seminarium på Svenska institutet i Rom imorgon. Evenemanget är ett av flera i ett paneuropeiskt kulturprojekt. Och initiativtagare bakom projektet är dirigent Mats Liljefors, som sedan 45 år leder musik på slottet och som jag har glädjen att hälsa välkommen till Vatikanradion idag.
Tack.
Mats Liljefors, projektet heter Europén drottning Kristina. Vilken är tanken bakom dessa evenemang och varför understryka att drottning Kristina var europé?
Ja, det har flera orsaker. En är att det startade som ett samarbete först mellan Frankrike och Sverige. Anledningen att jag kom in i det var lite europeiskt därför att för en 12 år sedan fick jag äran och glädjen att uruppföra ett musikverk som hade legat ospelat väldigt länge, till vilken texten hade skrivits, i varje fall redigerats av drottning Kristina under 1670-talet i Rom. När jag fick det där uppdraget, jag tror det var runt millennieskiftet eller strax därefter, så var det svenska UD och forskare i Italien som hade träffat på sambandet mellan texten, libretton som drottning Kristina hade skrivit, och musiken som ingen mindre än Alessandro Stradella, en stor italiensk barocktonsättare, hade komponerat på hennes uppdrag. Och det där var en liten miniopera, en serenata a novi voce, för nio röster, men sen fanns det en version för sju röster. Så att, som du hörde, var en liten större uppställning på en liten miniscen. Och den tar nästan en timme att spela. Och när jag såg partituret första gången så blev jag överlycklig att jag hade fått den frågan, för det är en sån fantastisk musik. Och ändå lyckligare och mer intresserad blev jag då jag såg randanteckningarna som hon hade gjort i librettot. Jag fick alltså faksimilekopior. För hon hade gjort med sin spretiga handstil de mest precisa anmärkningar och korrigeringar, och hon hade lyssnat på repetitioner och tyckte att den och den var inte så bra för den rollen, men den kanske skulle få en annan och så vidare. Alltså kort och gott, det verkade vara en samtida modern kvinna som hade suttit och gjort ströanteckningar. Och det där fascinerade mig väldigt mycket, och jag har på något sätt den fascinationen inte gått över sedan dess. Så jag har följt och börjat lära mig lite om drottning Kristina, mera än man fick lära sig i skolan i Sverige. Då när franska ambassadören i Stockholm för 4 år sedan sammanförde mig med en fransk författare, Philippe Poussin, som är medlem i Franska akademin och skriver ett verk om drottning Kristina och musiken, så var jag inte svårbädd, utan jag dök upp och vi startade en serie luncher på residenset på Narvavägen i Stockholm, och det mynnade ut i ett projekt där fransmännen avsatte personal för att ansöka om bidrag från EU. Och då måste man vara 4 länder. Så sa reglerna i alla fall på den tiden. Detta är ju 4-5 år sedan. Och de var så duktiga så att när vi hade inkluderat Österrike och Italien i denna ansökan, så fick den ett bidrag på 200 000 euro från Bryssel. Och därmed så var det en automatisk europeisk dimension. Och anledningen, den andra vinkeln in på detta med det europeiska, är just varför EU gick med. Deras motivering är att idag upplever vi återigen splittring och osäkerhet mellan den fredliga samlevnaden mellan olika medborgare i EU, som vi dagligen bevittnar genom det som har skett i Madrid, London, Paris och Stockholm. Och de behöver promota en slags fredlig symbol för samlevnad. Och onekligen var drottning Kristina en sådan, för hon avstod utan krig från sin tron. Hon genomdrev, kan man säga, personligen Västfaliska freden mot Axel Oxenstiernas vilja. Och hon hyllades på sin tid som en gränsöverträdare. Hon konverterade till katolicismen efter att ha vuxit upp som en protestantisk drottning. Allt det där gör att hon är ett exempel på att man kan vara en god europé och i sig omfatta norr och söder, olika religioner. Hon talade 8 språk, så att det finns inte så många symboler som bättre kvalificerar att tjäna som europeiskt exempel.
Vilka andra europeiska länder förutom då Sverige och Frankrike omfattar projektet?
De som är aktiva medlemmar, det är Italien och Österrike. Men vi gör även genom Frankrike en serie konsert, seminarium och special event som vi kallar det för i Bryssel i Belgien. Och nu är vi inne på det andra året av de 2 år som projektet omfattar. Och det hela avslutas i Göteborg efter midsommar i sommar.
Och ikväll blir det konsert. Och vad ska då framföras under kvällens... Man kan kalla det en unik konsert på Palazzo Farnese som är den franska ambassaden i Rom.
Ja, det är väl verkligen unikt därför att dels är det ju som du säger en ambassadbyggnad som Frankrike har som sin ambassad i Italien sedan många hundra år. Och dels så är det det palats i vilket drottning Kristina först hade sin bostad utanför Vatikanen. När hon kom hit 1645 så bodde hon några veckor eller vad tiden nu var i Vatikanen som gäst. Men sen flyttade hon till Palazzo Farnese och bodde där nästan ett år tror jag. Så det är unikt. Sen är det ju också musiken. Vi framför musik från hennes tid. Delvis musik som hon har beställt och... En hovballett som beställdes så tidigt som under hennes drottningtid i Stockholm. Och dels italiensk musik, utdrag ur den här serenatan som jag nämnde som jag fick uppföra för en 14 år sedan. Och utdrag ur den för det är tre sångare som är med och tre instrumentalister. Och de har levererats så att säga av vår italienska partner som är Teatro Lirico Sperimentale i Spoleto som arrangerar den europeiska operasångtävlingen varje år. Det är en rätt unik tillställning. Det är ju väldigt svårt att idag få tillstånd dessutom att göra konserter i sådana exklusiva miljöer. Också av säkerhet som vi nog får känna på ikväll. Därför att vi skulle ha varit 200 som sitter och lyssnar. Jag ska alltså inte dirigera utan jag presenterar bara konserten. Men det har dragits ner till 50 av några försiktiga franska säkerhetsmänniskor.
Det skrevs ju flera operor under drottning Kristinas tid och till hennes ära. Idag kanske man inte riktigt vet att hon var just så musikintresserad och att hon och musikkunnig som du beskriver.
Det stämmer. Det är verkligen häpnadsväckande därför att hon hade musiken, höll musiken väldigt högt. Och just Philippe Poussin som var, kan man säga, medgrundare till projektet, hans bok kom ut med en viss försening så sent som i december nyss, alltså för 3 månader sedan. Och den heter kort och gott La Reine Christine et la Musique på franska. Och den visar just hur hon prioriterade musiken framför andra konstarter under många, många perioder av sitt liv. Och under den här resan runt Europa innan hon hade så att säga bestämt sig för att åka till Rom eller förhandlat färdigt med påven på de villkor hon kunde slå sig ner i Rom, då var hon ju nästan drygt ett år ständigt på resa och överallt framfördes det konserter bland annat till hennes ära. Och även en del nyskrivna operor. Hon såg även operor som hade skrivits som i Bryssel och hon begärde att få se en opera av Chesty som spelas i Innsbruck, begärde hon att få se. De kunde inte tacka nej, så de ruinerade sig den ena försten efter den andra, för det var så dyrt spektakel att samla ihop sångare och musiker och kulisser bara för att göra en föreställning till, kanske ett halvår efter det de hade själva sett. Musiken höll hon högt.
Och när du säger att hon skrev texter, vilket språk skrev hon på då?
Italienska. Ja, den här libretton är på italienska. Och ursprungstexten var författad av en poet som hon hade beställt. Men hon tyckte inte att den dög så att hon gick in och korrigerade.
Och efter kvällens konsert så blir det då ett seminarium imorgon på Svenska Rominstitutet.
Ja, det är ju så att i det här projektet, det EU-projektet, så ingick redan på den tiden så att säga Franska institutet byggde upp det, för jag blev ledare för det något halvår senare. Då ingick att vi i 9 städer gör 3 evenemang i varje stad. En konsert, ett seminarium och en annan aktivitet som kunde vara lite fritt från olika världar, till exempel film eller föreläsning av något annat ämne. När det nu kommer till Rom så är temat drottning Kristina och vetenskaperna. Jag tycker vi har en väldigt stark podium där med 4 erkända forskare och personligheter. Vera Nigrisola Wernhielm som är italienska och svenska. Fabiola Zurlini och Antonio Clericuzio, 2 professorer i Italien. Och Yves Saint-Gilles som är en hög diplomat i franska UD men även historiker och forskare framförallt kring drottning Kristina och hennes tid. Så att det ska bli väldigt skojigt och när jag tog de första kontakterna i Rom angående det här projektet med vår ambassadör här, Ruth Jacobi, så hänvisade hon till Svenska Rominstitutet och jag hade en väldigt trevlig kontakt med Christian Göransson som ställt upp väldigt positivt så att vi får hålla seminariet där och de har skickat ut inbjudningar och
Jag kan tänka mig att det ligger ett enormt arbete bakom dessa evenemang. Och vilka är ni? Vilka är det som har gjort det möjligt att genomföra?
Ja, sen det där ursprungsträffarna hade ägt rum då för 4-5 år sedan, så är det naturligtvis många som har bidragit med energi och god vilja och resurser. Det är ett nöje för mig att bara nämna några. Vi har, som jag sa, fått startbidraget från Europaunionens kulturavdelning. Sen har vi grundat en stiftelse i Sverige bara för att kunna vara uppsamlingsorgan för olika bidrag. Och där är Göran Groth ordförande. Sen har vi haft hjälp av den förra ambassadören vid Vatikanen i Rom, Fredrik Wahlqvist, som har ställt sitt kontaktnät och sitt intresse till förfogande. Och det har betytt väldigt mycket för oss. Och vi har glädjen nu att räkna Wallenbergstiftelserna som vår näst viktigaste bidragsgivare. Vi har privata personer som har donerat pengar. Och vi har människor som har kommit till projektet och sagt att de vill vara med och bara hjälpa till volontärt. Så att det har gått väldigt fort och inte på något sätt enkelt, men det har varit väldigt konstruktivt. Och jag känner mig privilegierad som får kanalisera det här initiativet. Och det träffar mitt i prick på något sätt, för jag har ju hållit på i, jag har bott 17 år i Paris och jag dirigerar 10 år varje år i Italien. Så att det är mina länder på något sätt, och musiklivet står, har jag fortfarande levande kontakt med. Så att, för mig är det väldigt intressant och lärorikt att fortsätta efter Musik på slottet som jag lämnar i år.
Sedan 45 år är du ju eldsjälen där.
Ja, jag har hållit på kanske lite på övertid. Men det blev så länge därför att jag var ju helt ung då gamle kungen Gustav VI Adolf gav mig tillståndet att starta Musik på slottet. Det var ju tillbaka 1970.
Om du tänker tillbaka på dessa år, vad
ja, det har ju
då
varit den röda tråden i mitt liv. Det har aldrig varit en fast anställning. Det har aldrig betytt inkomster, kan man säga. För snarare tvärtom, det kostar att arrangera konserter. Och även om det är Musik på slottet så betyder det inte att bidragen bara plötsligt strömmar in. Jag kan väl säga så att fram till 2006-2007 var det något sån här hyfsat. För då hade vi politiska bidrag typ Statens kulturråd, typ Stockholms stad. Men de kloka personerna som bestämmer över budgeterna där tyckte efter 35 år att de ville förfoga lite över nya bidragsmottagare, så de valde bort Musik på slottet. Och de sista 7 åren har varit väldigt, väldigt knepiga att få ihop en budget, det måste jag erkänna. Så att det är ingen lätt situation, men samtidigt är det ju ett privilegium att få göra konserter, och jag har använt det till att lansera unga kommande stjärnor. Jag har bjudit in stora internationella solister som annars inte skulle ha kommit till Sverige utan vidare. Typ Svetlosa Richter och Pavarotti var jag den som bjöd in 1989-88. Visst har det varit höjdpunkter och ett stimulerande uppdrag att promota svensk musikkonst.
Mm. Och när du tänker på den svenska musikvärlden, jag får en känsla av att musik i Sverige är viktigt och att man lägger mycket liksom arbete på att utbilda musiker och att de är duktiga musiker i Sverige.
Det har du helt rätt i. Det har du helt rätt i. Och det startade på något sätt när jag växte upp i Stockholm och var skolgrabb och gick på konserthuset, så var det väldigt mycket östeuropéer i filharmoniken och radioorkestern. Alltså halva stråkstämman skulle jag uppskatta var minst från Ungern och Tjeckoslovakiet och Ryssland och så vidare. Sen kom reformen på 70-talet då med kommunala musikskolan, och den betydde en revolution åt det positiva hållet i Sverige. Överallt samlade man upp och fångade upp begåvningarna på ett annat sätt än som hade varit möjligt förut, då det var mera kanske lite inkomstsärande och vilka som hade råd att skicka sina barn till musikundervisning. Plötsligt så blev det en begåvningsreserv som skannades av, som var ohyggligt mycket större än den förut. Och sen dess är vi snarast ett musikexporterande land, kan man säga. Och det är väldigt skojigt.